Jag ska först vara lite businessaktigt bara. Finns fyra mina böcker där ute, kanske sett dem. Och inget annat, de är tjocka så ni kan elda om ni inte vill använda dem till något annat. De här två är ganska gamla. Det finns ett liv efter besvikelse. Bruden gör sig redo. Men de här två är ganska färska. Gud har ingen kopiator. Har ni hört någon gång att Gud har kopiator? I kyrkorna har vi. Vi har sån där baptistkopiator, pingstkopiator. Producerar vi lite likadana människor. Men där Gud har ingen kopiator handlar om vår upprättelse. Hur Gud upprättar oss, befriar oss från mindervärdighetskomplex. Ni vet, under mina 40 några år som kristen, jag har märkt att många kristna kämpar med känslan av värdelöshet och mindervärdighet och olika komplex. Och man undrar varför är det så när vi påstår att vi har en Gud som älskar oss och befriar oss från allt. Och då har jag märkt en enkel orsak till det. Det är att trots att vi är frälsta så är det väldigt, väldigt många som värderar sig själv. Inte efter den här boken utan efter Hennes och Maurits katalog till exempel. Eller ja, Volvos nya modell och annat. Och vad världen säger att vi måste ha för att vi ska bli godkända. Och det är ett allvarligt problem, vet ni, när man börjar titta i det spegeln som världen sätter framför oss. Och det är därför att det där systemet som världen har skapat, den är inte från Gud. Och kommer alltid att säga till dig och mig, oberoende hur duktiga vi är, den kommer alltid att säga bara en kommentar: du duger inte. Och då tänker jag, vi måste komma tillbaka till den boken och leta efter vad den boken säger om oss för att bli fria. Och ni vet att kristna som inte är befriade från olika komplex, de kan inte vara vittnesbörd för denna värld. Eller i alla fall väldigt svårt. Jag kan säga bara ärligt så här, när jag reser och speciellt när man flyger och är på flygplatser. Flygplatser är väldigt speciella platser. Där samlas liksom eliten. De som har pengar, ni vet. Och alla går med sina slipsar och allt. Och det är väldigt intressant när man sätter sig så där. Jag reser aldrig businessklassen tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr. Men även i ekonomiklassen finns människor som är väldigt finklädda. Och ni vet, när du sätter dig bredvid en som är väldigt finklädd och du ser bara med en blick på honom, så börjar du räkna. Okej, okay, han kostar ungefär 15 000 kronor i det som han är klädd i. Och så tittar jag på min egen skjorta, myrorna. Byxorna är second hand. Skorna är liksom pingkyrkans loppis. Och så tittar jag på mig och tänker, jag är värd ungefär 49,95. Och ni vet, man sjunker då. Känslan sjunker väldigt fort om man börjar göra så. Men det är inte så Gud vill att vi ska tänka. Så, sen är det senaste, de är de två senaste. Det här, och det här har Christer och jag kommit överens att jag ska dela ikväll med er om. Vänskap, Guds arbetsmetod. När jag skrev den här boken så frågade vår dotter mig, pappa, vad ska boken heta? Och då sa jag att det kommer att heta Vänskap, Guds arbetsmetod. Och så sa Sara, men du pappa, du tror inte på metoder. Du brukar alltid säga att du gillar inte metoder. Varför kallar du boken så? Jo, men det är just därför jag kallar den så. Därför att vänskap är ingen metod. Men i och med att vi i västvärlden är så måna om att hitta metoder för att församlingen ska må bra och växa och allt, då använder jag det här uttrycket. Låt mig få säga så här nu. Jag har varit frälst i 44 år. Och jag har fått en riktigt bra frälsningskvalitet. Jag blev frälst i Sverige, så det är riktigt bra kvalitet på frälsning. Jag kom hit för att bli frälst, tro eller ej, inte för att jobba och något. Jag var så desperat efter Gud så att det fanns ingenting annat som drev mig hit. Jag har aldrig planerat stanna här. Jag har aldrig planerat bo i Sverige. Jag var desperat efter Gud. Och behövde jag åka till Nya Zeeland så skulle jag åka dit. Varför kom jag hit då? Jo, därför att min syssling bodde i Örkelljunga och han var frälst. Och jag hade någon typ av relation till honom och jag tänkte att han kan förklara för mig det där som jag behöver veta om. På en gång när jag blev frälst så drogs jag in i det här arbetet som vi kallar heltidsarbete. Jag började jobba bland jugoslaver för att jag är från forna Jugoslavien och det var många fina saker vi upplevde. Många människor frälsta, döpta på 70-talet. Och sen har jag jobbat i många olika församlingar och samfund, lite här, lite i Amerika, lite i forna Jugoslavien och allt. Det som jag tänker dela med er här ikväll, det är kanske en av de några viktigaste insikter som jag upplever att jag har fått genom Guds ord för mitt kristna liv. Jag har jobbat i stort sett alltid på något sätt inom ett ledarskap. Inte som pastor nummer ett eller nummer två, det har jag aldrig trott på, men jag har alltid varit indragen i någon grupp som var ledargruppen. Så efter dessa 44 år av att jobba i olika församlingar så har jag sett en sak som jag idag tror är egentligen orsak till splittring, till att församlingen inte växer som det borde och kunde göra, till att församlingen inte har auktoritet i samhället. Och det är brist på det här som heter vänskap. Jag har varit i många församlingar och sett att de splittras. Det är sällan de splittras på grund av verkligt viktiga ämnen. Jag skulle våga säga som Jesus sa om skilsmässa. Den enda orsaken till skilsmässa är otrohet. Så skulle jag våga säga så här. Om en församling ska splittras, då kan det vara bara en orsak. Och det är att en grupp förnekar Jesus som den enda vägen och frälsare. Allt annat är bagatell. Ni som är lite äldre, det är inte många här, vet till exempel att den rörelse som vi, i den kyrkan vi är här, pingströrelse, hade också sin splittring. Och det var inte på grund av att den andra förnekade Jesus, jag ska inte nämna namnet. Utan därför att han och den första hade lite olika uppfattningar om saker. Nu frågar jag, finns det någonstans i denna bok som säger att när man skiljs lite uppfattningar om sekundära saker, att man ska splittras? Finns det? Aldrig. 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 Så varför splittras man då? Därför att det är brist på det här. På vänskap. Låt mig få säga så från början. Det här är ett jättestort tema, så tror inte att jag kan på 3 timmar som jag ska predika nu täcka allt. Nej, men ni kan läsa boken. Om jag säger så här. Jag förundras över Gud, självklart. Annars skulle han varit liten om man inte förundrades över honom. Och hans sätt att arbeta i världen. Tänk bara, när han skapade världen och mänskligheten så gick det snett väldigt fort. Ingen vet hur fort, men det gick snett. Om jag var Gud så skulle jag troligtvis samla änglar och säga, hörni, nu gör vi en strategi som är så fullkomlig så att den täcker alla problem som dök upp i världen. Och vi löser det här genom att vi bygger ett system som löser allt det här. Det låter svenskt, eller hur? Okej, låt mig få säga så här. När jag kom till Sverige 1975 så hade Sverige en av absolut bästa sociala system i världen. Det håller ni med om. Jag menar, det var helt fantastiskt vilket land det här var. Enkla saker, ingen byråkrati. Allt löstes fort. Alla betraktades och behandlades på samma sätt. Och det är en av de saker som till mig, som kom från kommunistvärlden och systemet, talade väldigt starkt. Du kunde varit vanlig Pelle Svensson eller varit någon chef. Du skulle behandlas precis likadant som den där chefen. Nu ändras det tyvärr lite. Okej, vad är det som Gud gör? Istället för att skapa ett system så letar Gud efter någon som vill vara hans vän. Det är ganska chockerande. Det är ganska chockerande. Tänk lite efter nu. Jag menar, oberoende hur många invånare världen hade på den tiden, Gud letar efter någon som han kan dela sitt hjärta med. En av de första han hittade var Noah. Och han anförtrodde Noah sina djupaste tankar. Och han behövde inte en rådgivare, Gud. Det behöver han inte. Gud behöver inga, nu ska jag uttrycka mig så affärsmässigt. Gud behöver inga innovatorer. Ni vet, när man frågar någon, vad jobbar du med idag? Jag är innovator. Det vill säga, jag är den som hittar på bra nya idéer. Gud behöver ingen som har nya bra idéer. Vad ska Gud med dem? Gud behöver inte så många innovatorer som man behöver dem som vill höra vad han har på sitt hjärta. Och ser Gud, jag hänger med. Okej. Det andra som hände, det var lite senare att han skulle gå ner till jorden och kolla vad som pågår i Sodom och Gomorra. Och då ser han i första Moseboken i kapitel 18 där. Låt oss titta bara vad Gud säger i kapitel 18 i verserna 16 och vidare. Eller 17 och vidare. Då sa Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg. Och handla rätt och rättfärdigt. Så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Vad är det som Gud gör? Han vet hur han ska rädda både världen och Sodom och Gomorra och alltihopa. Men han behöver någon som vill höra hans hjärta. Nu vänner, det här är inget himmelskt och abstrakt. Får jag fråga, vi som är här ikväll, om vi bär på något i våra hjärta som vi tänker, vem kan jag dela det här med? Inte går vi på torget och hittar första människor och säger, hör du? Utan vi letar efter någon som vi har förtroende för, eller hur? Gud är inte annorlunda. Han också letar efter någon som han har förtroende för. Och om ni läser senare om Abraham, så är det en av få personer i Bibeln som Gud kallar för sin vän. Tänk att vara Guds vän. Okej, nu ska jag slänga en bomb liksom efter den fina inledningen. Jag ska inte vara provokativ, men bara realistisk. Vi som sitter här ikväll, det är inte säkert att alla vi har någon sån vän som vi kan tömma vårt hjärta för. Inte ens i kyrkor. Kyrkorna kan vara fantastiska platser på söndag mellan 11 och 1. Sen kan man gå härifrån och undra, vad gör jag här? Finns det någon här som jag egentligen kan anförtro mig till? Och så försöker vi lösa det med ett system. Vi anställer själavårdare, det finns telefonnummer, ring på, mitt på natten och så. Men det är inte det vi längtar efter. Vi längtar efter relationer där man på ett normalt, naturligt sätt kan dela livet med varandra. Där man inte behöver vara rädd om jag kommer bli bespottad, föraktad eller försmådd när jag uppenbarar mina innersta problem och tankar och så vidare. Utan där jag möter någon som jag kan prata med. Syskon, vet ni vad? Vi har blivit föreningar som vilken annan förening som helst. Och vi sitter söndag efter söndag på mötena och ropar i våra hjärtan efter verklig gemenskap. Några ropar inte efter det, och jag ska förklara varför. Okej, så Gud har från själva början velat jobba genom vänskapsrelationer. Inget annat. Det är lösning. Det var alltid hans arbetsmetod. Annars kunde han skickat änglar och anställt några och säga, här är 72 punkter, gör så världen blir frälst. Nej. Och jag beundrar honom för det. Därför att det är väldigt riskabelt att anförtro som en fullkomlig Gud alla sina tankar och planer åt en ofullkomlig människa. Okej, det som sker det är att genom flera hundra år och tusen år, några tusen år, så jobbar Gud på det viset med Israels folk. Han plockar då och då människor, så kallade domare och profeter, genom vilka han talar vad han har på hjärtat. Och sen plockar han fram domare som utför hans verk när Israel bör bli befriad från sina fiender. Sen kommer en stund när Israel tittar på andra nationer och de ser att de har en kung. Och det låter så fantastiskt. Tänk att ha en kung. Nu kan inte jag gå in på detaljer, men ni vet, kung på den tiden, och även idag finns vissa länder som har samma syn på kung, på kungen. Kung på den tiden var någon person som var egentligen kontaktperson mellan himmelen och jorden. Och de hade till och med byggt sina palatser på det viset, där det fanns en plats på jorden där de satt sin tron, eller de var där och invigdes av en andemakt eller visdomsande, så de hade övernaturliga egenskaper. Så man började göra exakt vad Gud sa att de inte ska göra. De började dyrka en person som den personen var Gud. Och det är klart att det är roligare att ha en ledare som du kan ta i och strypa när han gör fel, än att ha en ledare som du inte ser. Och Gud sa till Israel, jag är din kung. Du bör inga kungar, jag är din kung. Och Herren var väldigt konkret i sitt sätt att handla med Israel. Men Israel tittade på andra folk och ville få också samma typ av ledarskap. Och Gud gav dem vad de ville. Gud gav dem Saul. En väldigt charmig kille. Huvudet högre än alla andra. Och Israels folk blev fantastiskt glada. Det intressanta här, det är att när Saul ska bli kung, det första som Gud säger till Samuel, kung Samuel, att säga till Israels barn, det är inte vad ansvar för folket skulle vara, utan han säger till Samuel, säg nu till Israels barn vilka rättigheter kungen kommer att ha gentemot folket. Och om ni läser då i kapitel 8, då läser ni där i, ska vi se, kapitel 8, i verserna 9-18, så säger Herren genom Samuel så här. Första Samuelsboken, ja. Han säger till dem att, jag tror att jag har skrivit fel kapitel. Men det borde vara där om de inte har flyttat på det. Det är det. Ja, och verserna, vad sa jag? 9-18, ja. 9-18. Och då säger han till dem så här. Men du ska varna dem allvarligt och förklara för dem vilka rättigheter kungen får som kommer att regera över dem. Märkligt. Ser inte Jesus att en ledare ska vara en tjänare? Varför är det så här då? Där kungen ingen tjänare. Han är kung. Och då säger han att han ska ta allt det bästa som ni har, era bästa söner, era bästa döttrar. Han ska ta era, allt som ni har bäst, det ska kungen ta för sig. Och då tänker man så här, men snälla, nu vill man verkligen ha en sån ledare? Okej, låt mig få säga varför jag nämner det här. Det här som sker här för 3 500 år sedan ungefär, Christer, va? Eller något sånt. 3000 år sedan, det är detta som är orsak till vår situation idag. Tänk om du och jag går till läkare och vi ser vad vi lider av. Och så säger läkare, vet du vad? Diagnosen är sådan. Det som du lider av, orsaken till detta daterar från 3000 år tillbaka. Jag skulle tänka, snälla någon. Okej, vad är det som sker? Det som sker, det är att Guds folk anammar ett system som fanns bland hedna nationer. Där människan satt på tronen. Och från den stunden har Gud, oberoende hur mycket han var Gud, han fick faktiskt position nummer 2. Det enda gången Gud fick position nummer 1 bland Guds folk, det var när de råkade i krissituationer och när det var riktigt illa. Då visste de att kungen kan inte hjälpa. Då ropade de till Gud. Men så här fungerar Guds folk även idag. Vi anställer pastor. Ingen självklart skulle säga till oss, nu anställer vi en kung. Men i princip fungerar det precis på samma sätt. Varför ser ingen amen på det här? Ser jag något som är fel? Nej. Ja, men vi måste väl ha någon. Vem ser att vi måste ha någon? Det som Bibeln ser överallt och i Nya Testamentet speciellt, det är när vi kommer tillsammans, det är att alla har något att dela. Och att det finns olika gåvor. Och att pastorn egentligen inte behövs, vänner. Ni har ingen pastor här, va? Halleluja, första församling som lever nytestamentlig, på nytestamentligt sätt. Men visst, ärligt sagt, visst sitter ni här och väntar på en pastor. Helst inte dyr. Inte. Underbar då om det är så. Nå, låt mig få vara, jag menar, jag har ingenting emot någon som är pastor. Även att jag tror inte på själva titeln pastor. Men jag tror på herden och på herdar. Och där, om man ska tala om herdar, då finns det flera än det som vi kallar pastor. För det som vi per definition kallar för pastor, den finns inte i Bibeln. Okej. Okay. Så vänner, vad är det som skedde då? Om jag beskriver nu Saul. Jag har inte mycket. Jag skulle kunna läsa 200 verser här. Bara i det här utkasten. Jag överdriver inte. När Saul blir kung så börjar folkets förväntan glida ifrån Gud till en människa. Det intressanta är, vet ni vad? Det är att Saul dyker upp som ett alternativ i en kristid i landet. Och när det är kris, det är självklart att vi allihopa vill ha en person som kommer med någon lösning. Och Saul kom med en lösning. Han var så frimodig även att han var väldigt egentligen feg. Men Guds ande kom över honom. Och då började han komma med lösningar. Och han säger, om någon nu inte kommer och följer mig, då blir det väldiga konsekvenser. Och då säger folk, äntligen en ledare som vågar. 660 000 människor ansluter sig honom i första striden. Och det blir seger. Och vem vågar tro att det var fel lösning då? Men det blir en annan test från Guds sida över Saul. Och Saul blir olydig. Och nästa strid, när han ska gå och strida, från 660 000 som följde honom, är det 600 kvar. Ingen ekonomi, inga vapen. Alla darrar, han är förvirrad. Och då säger Gud, det är det här som ni ville. Ni vet hela storyn. Han går upp och ner, han ibland. Och ni vet vad som är märkligt i all detta. Även när vi väljer fel, så välsignar Gud ibland detta. Inte därför att vi har valt rätt, utan därför att han älskar sitt folk. Och han ser, kungen är inte min vilja, men jag ska inte överge mitt folk. Och där är vi väldigt förvirrade många gånger och tror att välsignelsen är bevis på att vi har valt rätt. Men det är inte så. Jag har blivit välsignad i livet när jag valde synd faktiskt. Tro mig eller ej. Förstå mig. Välsignelsen är bara bevis på Guds nåd. Inte alltid på att det är rätt. Okej. Då vill jag bara berätta nu. När Saul och Israel började gå efter världens system, så dyker upp en ung man som heter David och som älskar Herren mitt i systemet. Gud smörjer honom och det är egentligen han som är ledare. Okej. Vet ni vad? Ibland vill vi prata i såna termer som är så vackra, men vi går som katten kring gröten liksom. Och jag vill inte gå som katten kring gröten. Kan jag fråga bara, har du varit någon av er i någon församling där det fanns pastor, men det var egentligen någon annan som var smort till att leda församlingen? Har ni varit med någon gång om det? Ingen vågar lyfta handen. Jag har varit i flera än en. Där det finns en officiell ledare, formell ledare, en position, men det finns någon annan i församlingen som egentligen är ledare. Saken är den att om vi lever efter systemet så vågar vi inte se det där. Och om den där vid sidan av den offentliga ledaren börjar fungera under stark smörjelse, då ser den offentliga ledaren till att han går lite bort den där smuda killen. Det är det som Saul gjorde med David. När David började fungera utifrån kärlek till Gud och till Guds folk och blev till välsignelse, Saul blev vad? Avundsjuk. Enkelt. Får jag säga en sak? De flesta splittringar i våra församlingar sker på grund av avundsjuka i ledarskapet. Jag har sett det. Och det är därför att om församlingen bygger på systemet och inte på det här, då är det kört. Vet ni varför? Systemet är människopåhitt. Låt mig få säga då. Om det är människopåhitt, och det är det. Det är den syndiga, fallna, ofullkomliga människan som skapar systemet. Vilka egenskaper kommer att finnas i systemet? Exakt samma egenskaper som finns i en människa. Avundsjuka, fruktan, konkurrens. Vet ni vad? Man kan bara läsa i Andra Timoteus brevet 3 om alla egenskaper i människa som kommer fram under pressen, och det är det som systemet har i sig. Och då när Saul såg att David var smut, så först försökte han flytta honom ifrån inflytandet. Jag har jobbat i församlingen där jag har upplevt detta. Får jag blanda det in i också? Jag har sett församlingar där så kallade pastorer, istället för att glädja som en sån som David, och säga halleluja, Herren skickade med en David, de blir rädda för dem. Därför att de tänker efter systemet. Låt mig få säga nu ser jag någonting, en bekännelse här. Som jag kan testa sen då. Vi har känt varann i nästan 40 år. Christer och jag. Vi har jobbat i samma församlingar. Flera gånger. Det skulle inte förefalla mig att vara rädd för honom. Det skulle inte förefalla mig, om jag var första pastorn, att vara rädd att Christer ska knuffa mig bort och ta min position. Vet ni varför? Det är för att varken han eller jag tänker i systemet. Utan vi är vänner. Så om Herren skulle hela 150 stycken genom honom, inte skulle jag stå där och säga, kära någon Gud, nu får Christer mer uppmärksamhet här. lika bra att jag blir av med honom. Nej, jag skulle jubla. Saul jublade inte. Därför att systemet har krafter av den fallna människan i sig. Jag ska bara nämna några egenskaper och sen gå till det äkta vänskap som vi ska, jag vill uppehålla mig där mer än vid det här negativa. Okej. Systemet består av världens tänkande. Jesus har sagt till sina lärjungar redan att till exempel i Markus kapitel 6, vers 1-3, så Jesus gör fantastiska under, men folk säger, vem är han? Han har inte gått på vår bibelskola. Varför har han allt detta? Och de förkastar honom därför att han passar inte in i systemet. Så systemet tänker mänskligt. Idag är det så här tyvärr att även i en sån rörelse, nu jag är bara ärlig broder här, inget annat. Jag har inget behov att kritisera pingströrelse eller baptistsamfundet eller någon annan. Men jag vill vara ärlig. Denna rörelse som var känd som arbetarrörelse, det vet ni alla andra som är äldre. Där man inte frågade om du har doktorstitel i teologi. Denna rörelse som Gud välsignade med smörjelse på grund av enkelheten som fanns. Vad är det som sker med denna rörelse idag i vårt land? Nu fostrar vi fram pastorer som ska ha doktorstitel före sitt namn, men de har inte en gram smörjelse över sitt liv. Vi anställer unga människor som har en titel framför sitt namn som kanske inte ens en kallelse till att vara herdar. Vad är det som sker, vänner? Ja, det som sker är att vi glider in i systemet mer och mer som resten av världen gör. Och Gud säger, stanna upp och vänd och gå tillbaka till det här. Okej, så systemet tänker mänskligt. I systemet är det yttre viktigast. I systemet finns en selektiv attityd där man selekterar umgås inte efter kärlek och Kristi sinne, utan man umgås ingenjörer med ingenjörer och de höga med höga och de enkla med de enkla. Precis som man gjorde i Korintie församling. I systemet så räknas effektivitet, siffror, liksom resultat och allt detta och inte så mycket hur atmosfären är. Så vi kan vara 5000 medlemmar. De gjorde en intervju med medlemmarna i en av världens kändaste församlingar för 20-30 år sedan. Nu har pastor där också råkat ut i saker som inte är bra. Och jag vågar säga igen, på grund av att han hade inga vänner, utan han var kung på toppen av pyramiden. Underbar människa, inget fel. Var och en av oss kan halka i synd. Det är inte frågan om det. Frågan är att varför vet ingen av mina vänner vad jag kämpar med? Vet ni, jag vet väldigt mycket om honom, han vet väldigt mycket om mig. Och det finns inget som jag inte vågar säga till honom. Och jag har några till sådana. Okej. Så systemet då. De intervjuade medlemmar i denna stora församling. Det är i Amerika, så var inte rädda. Det är inte här i Sverige, vi är bra här. Och då i stort sett sa alla som var intervjuade, de sa, det är fantastisk församling, men vi känner oss ensamma och vi saknar gemenskap. Något nytt? Nej. Om man strävar efter att bygga en mega företag, ett mega företag, då kan man lyckas. Men vad får man av livskvalitet i det? Okej. Så det andra som systemet har i sig, det bygger pyramiden när det gäller ledarskap. Första och andra pastor. Första och andra pastor. Var i denna bok finns dessa termer? Var står det skrivet första och andra pastor? Varför kallar vi dem så? Därför att vi fungerar efter systemet. Sa Jesus någon gång till Petrus, du ska vara första pastor, och Johannes, du ska vara andra, och du Simon, eller vilka, jag vet inte ens vad de heter där. Du ska vara 17:e pastor. Nej, 11:e pastor. Och Judas, du. Ja, ingenstans. Men när man tänker i systemet, då går man och liksom, tänk bara på det där gamla praxisen. När man var ung i en församling och man var riktigt brinnande, då var man evangelist. Åh, vi har en evangelist här, 18 år gammal, halleluja. Om man håller ut i 5 år i trofasthet, då kan han bli tredje pastor. Om man håller 5 år till ut, då blir han andra pastor. Sen kan han bli första pastor. Och om han blir så småningom samfundets ledare, då har han nått livets höjd. Kodet. Vad är det vi gör? Okej, okay. Så systemet är så, fungerar så. Systemet skapar hyckleri. För att systemet har väldigt tydliga förväntningar på oss hur vi ska bete oss. Och när vi har tydliga förväntningar på oss hur vi ska bete oss, då frestas vi i vår svaghet att gömma vår oförmåga att leva upp till förväntningar. Och vi kallas för hycklare. Ni vet, broder Petrus, apostel Petrus, inte Petrus här från Anneby. Han var i en situation när han satt med hedningarna. Han tyckte det var så gott med kotlett och champignonsås. Han sitter och äter kotlett. Och så kommer Paulus. Och nej, det kommer några från Jakob i Jerusalem. Sådana som även idag börjar svamla här runt omkring oss. Vet ni vad? Det finns fler och fler nu som säger vi måste återvända till judiska rötter. Vi ska hålla lördagen, sabbaten, vi ska inte äta det, vi ska det. Det är allt bara snack som har inget att göra med det här. Jesus har uppfyllt allt. Låt mig få säga till er med allvar, största allvar som jag kan. Allt du hör från någon som går före korset, så är det vill och lära. Oberoende vem och vad det är. Jag fick häromdagen några goda vänner. Vi var på middag hos dem, eller på fika hos dem. Och hon gav mig en text och sa, jag är intresserad vad du ser om den här texten. Jag kom hem och läser. I texten står så här. Den som tog emot söndag som är dagen att fira, han har tagit emot antikristmärke och han går till helvete. Hallå? Vem frälser, lördag eller söndag? Nej, Jesus frälser. Korset frälser. Men det smyger in. Och då blir vi hycklare om vi inte lever upp till det och så vidare. Och jag skulle kunna se bara någon sak till också. Systemet, i systemet är det alltid den en persons herravälde. Och sen är det också så att systemet reproducerar sig självt. Och alla som är födda i systemet är samma färgkycklingar. Gud, det där boken handlar om det. Gud har ingen kopiator. Gud har ingen sån där gammal gestetner heter det, va? På tyska. Och där en text 1000 gånger. Och ni vet, ut, ut, ut. Gud ser till var och en av oss original. Gud är så glad att hon finns och att hon inte kopia. Och att han finns att han inte kopia och att jag inte kopia. Men ni vet, ett religiöst system gör kopior. Jag menar, ni har hört människor, de ber allihopa på samma sätt. Varför? Därför att systemet gör dem till det. Och om du inte ber då på det viset så är du inte tillräckligt andlig. Herre, hjälp oss. Okej, det är systemet. Då kommer David, kung. Och den mannen är fantastisk. Han passar inte i systemet, men han älskar Gud. Och folket älskar honom. Och vet ni vad han gör? Han bygger relationer. Och han blir kompis med kungens son, Jonathan, Sauls son, som är den lagliga trons arvinge. Saul säger till sin son Jonathan, så länge denna David lever så är du i fara. Och Jonathan tänker inte så. Därför att Jonathan, tack och lov. Och nu ska jag bara hoppa till den här texten. Bara läsa lite här. Vad som sker här. Det fantastiska. att bara visa vad som sker. Står i Andra Samuelsboken 1 och 26 att Jonathan och David blev såna vänner som helt otroligt. Jonathan älskade honom med hela sin själ. Han älskade honom otroligt mycket. Och då kommer vi bara till en situation. Eller jag lämnar den till snart ska jag läsa den texten. Det som jag vill nu påpeka här, det är hur David som kung regerade. Det här är viktigt. I Gamla testamentet var tre tjänster som Gud smorde. Det var prästen, det var profeten och det var kungen. Prästen och profeten sysslade med det andliga. Kungen var egentligen bara en politisk figur. Så hör mig nu vad jag säger. Om kungen inte lyssnade på profeten, då hade han problem. Och låt mig få säga nu så här. Utifrån min korta erfarenhet av livet, 44 år som kristen, så har jag sett det mönster i väldigt många församlingar. När herden, eller pastorn som vi ser, och någon med profetisk gåva i församlingen inte blir vänner, där börjar problemet. Vet ni varför? Därför att profeter, de ser mycket längre än herdar. Och om de inte är vänner så blir det alltid krock. Varför tror ni att djävulen efter uppståndelsen ville förstöra relationen mellan Johannes och Petrus? Just på grund av det. Johannes var profet. Petrus var herde. Och djävulen ville på en gång förstöra grunden i första församlingen och sätta fiendskap mellan de två. Likaså mellan Paulus och Petrus. Och det är otroligt viktigt att vara medveten om det. Jag har sett det här gång på gång på gång i olika församlingar jag har jobbat i. Varje gång någon med profetisk gåva dyker upp. Och sen är det klart att många gånger om det är unga människor som saknar visdom så använder de profetisk gåva på felaktigt sätt. Men egentligen är varken omognat hos profeten eller omognat hos herden som är problemet. Problemet är att de har ingen relation. Vänskapsrelation. Om profeten och herden älskar Gud båda två och de älskar församlingen, varför ska de vara och känna konkurrens mellan varandra då? Varför? Ja, det finns bara en förklaring. Därför är de är stolta. Inget annat. Inget annat, vänner. Om man inte är stolt, då kan man prata med varandra och säga: hör du, det här är Guds församling. Varför ska du och jag bråka? Du använder din gåva, jag vill använda min gåva. Låt oss göra tillsammans något för Guds folk. David hade profeter som vänner. Nathan, Samuel. Saul lyssnade aldrig på Samuel. De var inte vänner, därför att han funkade i systemet. Samuel kunde aldrig närma sig Saul. Men David välkomnade Saul med hela sitt hjärta. Och David lyssnade på Saul. Eller på Samuel. David lyssnade på Nathan. David lyssnade på Gad. När de även förmanade honom. Därför att han visste att de var hans vänner. En präst som Saul mördade var Davids vän. Saul, eller David och prästen, var vänner. Så hör ni varför Sauls rike gick under. Och inte Davids rike. Sauls rike gick under därför att han hade inga vänner och han byggde inte riket på relationer. Han byggde riket på systemet. Och systemet är dömt till att misslyckas. Davids rike, David var inte bättre människa än Saul. Men David var vän med profet och med präst. Och när de tre tjänster i Gamla testamentet är vänner, då kan ingen djävul skaka detta rike. Okej, nyckelordet nu av vänskaps betydelse och vad vänskap egentligen syftar till, den bibliska vänskapen. Det står skrivet här i kapitel 23 i första Samuelsboken. Och jag skulle behöva lite vatten, jag vet inte vems det här är. Det är från förra veckan. Kära Gud, välsigna alla basiler ut. Eller du kommer med. Okej, tack. Kanske någon spottat så jag vill. Okej, första Samuelsboken 23. Låt oss titta. Det här är det bibliska vänskapens yttersta och högsta syfte. Och om vi kunde se det här, om vi kunde tro på det här, om vi kunde praktisera det här, då skulle våra församlingar vara en sån tydlig tecken till denna värld. Att det går att leda denna värld i kärlek och betjäna världen som leder och inte göra vad ledarna gör idag. Okej, lyssna vad som står i 23, verserna 16-18. Nu har Saul till och med hotat sin egen son att döda honom och han blir vän med David. Han sa, David kommer att ta tronen från dig. Och kom ihåg, Jonathan hade Jonathan hade all rätt till tronen. David skulle aldrig kunna ta ifrån honom. Ifrån honom detta. Även om han ville, då skulle det vara ett krig. Men Jonathan såg något och det står i 16 till och med 18 så här. Men Jonathan, Sauls son, kom till David i Horesh och styrkte honom i Gud. Skulle du styrka honom som är din första konkurrens för positionen? Inte många skulle göra det. Han sa till honom, var inte rädd, för min far Sauls hand kommer inte att finna dig. Du ska bli kung över Israel och då ska jag ha andra platsen efter dig. Det vet också min far Saul. Vilken man, vilken kille. En av dem, ja far, nu ska jag akta mig vilket ord jag ska använda. Jag hörde en predikan på internet för några år sedan. Om att någon pastor predikade över den texten och sa att Jonathan var under Isabels andens inflytande. Och ni vet vem Isabel var, hon kvinna som häxa. Han påstod att Jonathan var under samma ande och manipulerade David. Han var rädd för honom och det är därför han gav honom tronen, men han vill försäkra sig att få andra plats. Jag måste säga att det är en av de dummaste jag har hört i mitt liv. Att någon kan predika något sånt om denna relation, då kan man undra hur läser man Bibeln. Hela Bibeln talar om den relationen som den absolut finaste vänskapsrelation som finns i Guds ord. Men ser ni vad Jonathan gör? Okej, hör mig nu. Om Jonathan var systemets man, han skulle aldrig någonsin sagt detta till David. Aldrig någonsin. Förste pastorn har 3-4 tusen mer i lön. Han har mycket större inflytande. Det är roligare att sitta på tronen. Men Jonathan hade en vänskapsrelation. Och genom att han hade vänskapsrelation med David så var han fri från systemets inflytande över hans tankar. Han var fri, och hör ni vad? Han var fri att se vad Gud ville med David och vad Gud då ville med honom. Och när han såg vad Gud ville med David, då sa Jonathan, det viktigaste är inte att jag sitter på tronen. Det viktigaste är Guds vilja. Och det är därför David, jag stiger ner och ger dig företräde. Okej. Jag kommer att buga mig för den som officiellt i detta land utmärks av ett samfund till ledare eller en församling till en ledare och kommer officiellt säga, hörni, tack för förtroendet. Men som jag förstår så är faktiskt broder Jönsson mera smod än jag, och jag ger platsen till honom. När detta sker, då har kristenheten börjat gå ut ur systemet. Jag ska inte använda för många exempel, men både Herren och jag vet att jag talar om något som jag vet vad jag talar om utifrån praktiken. Jag har sett detta, jag ser detta. Jag ser frukten av de som jobbar efter systemet att förlora sina positioner. De ser inte Guds rike, de ser bara sin korta perspektiv. Inget annat. Vänner, när vi får såna relationer som David och Jonathan, då kommer kristenheten att komma i en sån dynamik där gåvorna och inte positioner kommer att leda församlingen. Och då kommer Guds folk att ledas av äkta herdar. För att både evangelisten och profeten och läraren och aposteln och herden tillsammans är herdar för Guds folk. Jag minns när för många år sedan, som ung, alla sa, Stojan, han är evangelist. Åh, vilken evangelist. Och det var en gudsman här i landet som sa till mig, Christer vet vem det är, jag ska inte nämna namn. Han sa till mig, jag fattar inte dig. Du kan läsa tre, jag vet inte vilken bok i Bibeln, du ser frälsning överallt. Och då blev jag liksom stämplad som en evangelist. För många år sedan så var det en annan gudsman i landet som tog mig upp en gång och sa, Herren har lagt herdestav i din hand. Och jag tänkte, du kan ingenting. Jag är evangelist. Efter ett halvt år kommer en annan gudsman från en annan del av världen och säger, du är herde inför Gud. Och då öppnades mina ögon. Även om jag var evangelist, så måste också en evangelist ha herde hjärta. En profet som inte har herde hjärta, vet ni vad han gör? Han slaktar. En evangelist som inte har herde hjärta, han driver församlingen till vansinniga höjder där alla störtar och bryter nacken med sina siffror och med sin entusiasm. Även herde, även en evangelist måste ha herde hjärta. Därför att de här fem tjänster, de alla leder en person till våra själars herde, som är Jesus och ingen annan. Okej, David och Jonathan förstod vänskapens dyrbara natur. Nu hoppar vi till Jesus. När han kommer till jorden, han väljer 12 stycken. Som är så präglade av systemet. Så det enda de gör det är att de bråkar vem som är bäst och störst. Jesus talar om han ska dö på korset. De bråkar vem är störst bland dem. Då kommer de två stycken, de där bröderna, bröder, och skickar sin mamma till Jesus. Säger, mamma, gå nu och påverka honom. Vi vill sitta på högra och vänstra sidan av tronen. Då är man präglad av systemet. Vem är din pappa? Ja, du vet, min pappa eller min farfar, det är Levi Petrus. Åh, inga problem, du kommer bli pastor här. Ja, men snälla. Ja, nu, billig grejen, vem som helst. Går det efter det, då är det illa. Sen om det är smörjelse där och Guds kallelse, så tack och lov. Då kan du vara faktiskt även barnbarn till Gudrun Schyman. Ingen skillnad. Okej. Så Jesus kommer och han försöker undervisa sina lärjungar om vänskap. Han spenderar 3 år för att hjärntvätta dem. Men på bra sätt. De är så präglade av systemet så de tänker bara vem som ska bli bäst. In i det sista tänker Petrus, är Johannes bättre än jag? Och så säger Jesus, hörni, så här är det i världen. Så här ska det inte vara bland er. Den som vill vara störst, han må tjäna alla andra. Han ber sig att tvätta deras fötter. vänskap. Och jag vill gå till sista, inte det sista, det skulle kunna sitta hela natten här. Men till ett exempel i Nya Testamentet, där vänskapen kommer till sitt bästa uttryck. Det är Filemons brev. Brevet till Filemon. Okej, ni som läser Bibeln vet lite grann om det här. Och det är så att Filemon är en vän till Paulus. Och ska vi se nu så att jag inte börjar prata nonsens här. Jo, och det där Filemon, han är en affärsman bland annat. Och han har en slav som heter Onesimus. Där slaven troligtvis har gjort något tokigt i hans företag. Han hamnar i fängelse, Onesimus. Och han hamnar i samma fängelse där Paulus hamnar. Och Paulus vittnar för honom, och Onesimus blir frälst. Och i samtalet så får Paulus höra att Onesimus är en av hans bästa vänners före detta slav. Och nu vill Paulus att de ska försonas. Och nu, det är inte lång text, så låt oss läsa lite. Han säger så här. Din kärlek, vers 7, har varit i stor glädje, tröst för mig och de heliga och så vidare. Och då säger han i vers 8. Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu Jesu Kristi fånge, vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, Onesimus. Förr var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta både för dig och mig. Okej, första saken Paulus säger, det är att jag har faktiskt auktoritet att befalla dig att göra det här. Och det är inte därför att jag är apostel endast, utan därför att min befallning skulle gälla Guds rike. Men så säger Paulus, men jag gör inte det. Därför att så gör man i världen. Veden befaller. Ledaren befaller. Men vi är av ett annat rike, säger Paulus. Så jag vädjar till dig. Jag har en god vän som är fortfarande pastor. Hoppas att han har ändrat vissa aspekter av sitt pastorskap. Men jag minns när jag var där i församlingen och vi skulle göra ordning i församlingen, sätta stolar, och så säger han till sin medarbetare, du går dit och gör det där med sån ton. Ser till honom, hör du kan inte prata så här med honom. Han säger till mig, vad du skulle jag be honom? Självklart, vem i hela världen är du att du ska befalla honom så där? Och vet ni vad? Ser ni pastorer som är väldigt stora i sitt sätt att behandla andra, så må ni veta att de är inte på den platsen insatta av Gud. Det som behövs är att någon ska konfrontera dem och säga, lyssna du. Du är inte chef över denna församling. Du är en tjänare. Och bete dig i enlighet med det. Jag gjorde det en gång. När en pastor skällde ut mig för en bagatellsak inför alla andra. Jag sa till honom, kom broder. Vi kom in i hans flotta kontor, skinnsoffor. Allt är stort. Tittade rakt in i hans ögon med mina underbart snälla serbiska ögon. Och jag sa till honom, vad är det du gör? Det här är sista gången du behandlar mig så här. Inte ens Gud skulle behandla mig så. Vem i hela världen tror du att du är att behandla mig så? Men om vi håller tysta och tror på systemets berättigande, då kommer vi, åh pastor. Jag har en vän som var inne i en sekt. Allt var likadant som i våra församlingar, allt. Och han ställde en fråga till pastorn när han undervisade. Han sa, kan jag bara fråga, hur tänker du med det där eller något sånt? Pastorn sa, du ska inte vara upprorisk. Vill du att jag ska lägga min hand på dig så du får cancer? Och jag frågar honom, vad sa du då när pastorn sa det? Jag sa ingenting. Jag trodde att det är uttryck för Herrens heliga vrede. Och jag tänkte, snälla någon, varför var jag inte där? Jag skulle en gröning rakt i panna på honom. För att så här säger inte Gud. Gud lägger inte händerna på folk att de ska få cancer. Men så talar ledarna som är systemets ledare. Hör ni mig? Johannes 10 säger, mina får känner igen min röst. Om du inte hör Jesu röst i ledare, böj dig inte för det. Förstår ni att vi lever i en tid när många kommer, fler och fler kommer att komma och hävda de är ledare efter något system. Jag uppmuntrar inte till upproriskhet, jag uppmuntrar till urskiljning. Okej, Paulus säger till honom, nu vill inte jag befalla dig utan jag ber. Och så säger han, jag vill skicka honom till dig, även att jag behöver honom mer. Men jag vill skicka honom till dig. Så Paulus satte sin väns intresse framför sina egna intresse. Det är det som äkta vänskap gör. Äkta vänskap kan faktiskt unna sin vän något som jag behöver i den stunden. Men jag tror att vännen behöver det mer. Jag kommer aldrig glömma en broder i pingstförsamlingen i Järfälla. Okay? Så mycket kan jag säga. För många år sedan. Han kom till mig och sa, Stojan, Herren sa till mig att du ska få det här. Han gav mig ett kuvert med 2000 kronor. Det var många år sedan. 1980. Han sa, det här har jag samlat att köpa skidor till mitt barn. Men jag upplever bara att Gud säger att du måste ha dem. Och jag hade svårt att ha det. Därför att du ska inte ge till någon så att ditt barn lider. Men ibland om Gud talar, då ska det gå så. Därför att då kommer Gud att välsigna även det att ditt barn får skidor. Okej, okay. Så då säger han vidare till honom så här. Även att jag behöver honom vill jag ge honom till dig. Därför att du behöver honom mer än jag. Och så säger han så här vidare. Vers 17, nu kommer det där grädden på tårtan. Om du räknar mig som din vän, ta då emot honom som om du skulle ta emot mig. Syskon, jag måste ta honom som exempel, inte för att vi är något sånt där enda exempel på planeten jorden. Men vi är vänner här och varit många år. Om Christer ringer till mig och säger, Stojan, jag är en vän som kommer till Stockholm, kan du hjälpa honom med det och det och det? Självklart, han är din vän. Han är min vän. Och jag vet att min väns vän är min vän. Och i Guds rike måste det vara så. Okej, lyssna nu vad han säger vidare. Han säger, ta emot honom som du tar emot mig. Om han har gjort, vers 18, det är något orätt eller är skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. Nu kommer vi till den där stora demonen som heter ekonomi. Guds rike kommer att bryta igenom på denna jord i kommande år på ett sätt som världen aldrig skådat. Det kommer att glida, det kommer inte att bli så det på fredag klockan 3 på eftermiddag. Ops! Det kommer att utvecklas därför att Gud kommer att förnya sitt folk, att utgjuta sin ande. Och det kommer att, folket kommer att återvända till hans principer. Men vet ni vad? Vet ni vad sista saken är som vi överlåter till Gud? Det är plånboken. Men det finns inget rike som heter Guds rike. Där man är inte villig att dela ekonomi med varandra. Vet ni vad farao inte ville släppa som sista saken? Money, money. Han sa till Israel, ni kan gå allihopa men er boskap ska vara kvar. Han som hade ändå så mycket. Men han är inte annorlunda än den där veden i något företag i Sverige för 20 år sedan när de frågade honom, han fick fallskärmsavtal på 25 miljoner för 30 år sedan. Och de frågade honom, hur mycket räcker? Lite till, sa han. Sådan är systemet. Men i vänskap vågar man gå in i en relation där man tar hand om varandra, även materiellt. Det går inte att efter 2 timmar på söndag förmiddag klappa varandra på axeln och säga Gud välsigna dig, hoppas du har det bra. Jag såg häromdagen en ung man, eller ung, 45-47 år. Han gav tid till Guds verk och jobbade på Arlanda och jobbar fortfarande, men bara vikarierade. Hans pappa blev sjuk och han bestämde sig att ta hand om pappa. Självklart förlorar man pengar, ingen sjukkassa, ingenting. Jag visste det. Räcker det att klappa honom på axeln och säga halleluja, Herren ska hjälpa dig. Jag frågade honom så här, lyssna nu på mig grabben. Jag är äldre. Har du tillräckligt för att leva? Om du ljuger. Det är mitt ansvar. Inte därför att jag är hans pastor eller herde. Därför att jag är hans bror. Han är om även det där lilla läm i kroppen. Han är del av kroppen. Och jag är bredvid honom. Vänner. Låt oss börja fråga folk som går ut efter mötet. Har du allt vad du behöver? Låt oss inte luras av avguden som säger, som heter själv är bäst dräng. Låt oss inte luras av det. Då går han vidare. Paulus och säger till Filemon, hör på dessa ord nu. Han säger, om det är något han är skyldig dig, sätt på min räkning. För många år sedan, vår son var på bibelskola. Och han trampade någonstans i Indien eller jag vet inte, Bangladesh eller var han var. Fick infektion i benet, låg på sjukhuset på Hawaii en dag och räkningen var 50 000 kronor och vi trodde att vi hade försäkring. Men försäkringar, ni vet, de hittar alltid någon väg. De försökte övertyga mig att jag köpte försäkring retroaktivt. Han åkte iväg den 15, men de påstår att jag köpte försäkring från 1. Vem köper försäkring 2 veckor i bakåt? Men ni vet, det går inte att bråka med dem. Då sa en vän till mig, en riktig broder, Stojan, det går inte att bråka med dem. De har sina advokater och allt. Skriv skulden på mig, jag betalar det. Försäkringen gav 15 000 och han skrev 35 000 på sig. Han visste hur vi levde. Han visste att vi inte hade råd. Men han tänkte, det här är min bror. Syskon, vi skulle kunna lösa världens problem om vi vågade gå in i den här dimensionen av vänskap. Och så går han vidare och säger, och det där är fruktansvärt. Ja, Paulus skriver med egen hand, jag ska betala det för honom. För att inte tala om vad du är skyldig mig, dig själv. Snälla nog. Snälla någon, snälla någon. Hör ni vad han säger, Paulus? Han säger, lyssna Filemon. Egentligen efter Guds rikes logik är du inte bara skyldig att vara medveten och att vara villig att hjälpa till. Du är skyldig dig själv mig. Lägg av, Paulus. Vad har du fått i huvudet? Jag är väl självständig person. Nu ska du säga till mig att du äger mig. Nej, Paulus vill inte äga honom. Paulus bara säger enkelt så här. Du och jag är del av Guds rike. I Guds rike finns en princip. Och det är vänskap. Vill du vara en vän? Eller vill du vara en medlem? Paulus säger, vill du bygga Guds rike? Så finns en dimension av gemenskap som överträffar allt annat. Den dimensionen som Jonathan och David levde i. Den dimensionen som Paulus och Filemon levde i. Är det konstigt att David besegrade alla djävulska riken runt omkring? Nej! De gav sina liv för varandra. Är det konstigt att första församlingen vände världen upp och ner? Nej! De gav allt vad de var och vad de ägde in i Guds rike. Och nu förstår man, nu ser jag det viktigaste, det sista. Jag pratar inte om att vi ska gå ut och sälja våra hus, bilar och allt och komma och lägga pengar här. Nej! Det kanske kommer en dag när Gud kommer att utmana oss om det. Jag pratar om något som är på ett sätt lättare, på ett sätt svårare. Jag pratar om vardagliga gemenskapsrelationer. Där du och jag är villiga att vara deltagande i varandras liv. Och veta vad var och en behöver. Och ser till Gud. Herre, jag använd mig att välsigna någon annan. Det här unga mannen som jag nämnde. Han behöver nu en bil. Hans bil. Skar, motorskar. Jag vet inte vad som är. Han behöver det för sitt jobb. Jag vet att det finns hur mycket folk som helst i Sverige som kunde ge honom en bil. Utan att du och jag skulle tjäna på vår ficka. Egentligen. Okej, sista exemplet och vi ber tillsammans. Vi har flyttat nyligen efter 20 år. Bott i ett underbart hus. Det var svårt att flytta, måste jag säga. Hyrde ett hus till ett vansinnigt bra pris. För att de som ägde huset, de blev frälsta och de tjänade Gud med att låta oss bo där så billigt. Nu flyttar vi till ett annat hus och min fru behöver bil. För att nu är jag här med bilen och hon jobbar och hon behöver en bil. Och nya husägare där vi hyr, de sa vi kan ge en bil till er, den gamla bilen där om den går genom besiktning så kan ni köra den. Ni betalar bara försäkring och skatt. Vi var glada och tacksamma för det. Men min hustru tyckte att Gud kunde ge henne en bil. Så hon bad en dag och sa, Herre, du vet att jag behöver bilen. Jag ber att du ska ge mig en bil. Och jag ber att någon ska ringa till mig. Och inte till Stojan som vanligt. Och fråga mig om jag behöver en bil. Nästa dag ringer telefon. Och en äldre kvinna säger, Soila, behöver du en bil? Hon säger, ja, jag behöver en bil. Nu bilen fixar du allt. Och det är en välsignelse. Vet ni vad? Jag faktiskt grät. Vi har fått alla bilar som vi har haft i våra liv. Christer frågade just idag hur många bilar har ni fått? Minst 7-8. Jag har bara en gång i mitt liv behövde köpa en bil för 3000 kronor. Då kan ni tänka er vilken bil det var. Däcken på den bilen var mer flintskalliga än jag. Och i alla fall, varför blev jag så tacksam och glad? Därför att just de dagar så kände jag kanske har Guds omsorg med att ge bilar kommit till sitt slut. Kanske behöver vi inte mera sånt under. Och då ber min hustru. Hon behöver uppmuntran. Och Gud hör hennes bön. Och jag, när jag såg detta, då grät jag all tacksamhet. Jag sa, Gud, du är helt underbar. Syskon. Det skulle kunna vara hur många vittnesbörd som helst av det här slaget om vi vågar gå in i vänskapsrelationer och förstå att det är så Gud jobbar. Det är så Gud jobbar genom vänskapsrelationer. Fader i himmelen, vi tackar dig för den här kvällen, tackar dig för ditt ord, tackar dig för att du i din kärlek utmanar oss uppmuntrar oss till att våga ta steget in i Guds rikes dimension som denna värld känner inte till. Även att vi vet att det finns i där världen många människor som, även om de inte känner dig, men de är också skapade till din avbild, och någonstans inom sig vet de att det här vänskapen är det man vill ha i livet. Nu ber vi för varandra som har varit här ikväll, att vi ska ta din utmaning till våra hjärta. Att vi ska lära oss av Jonathan och David. Vi ska lära oss av Jesus och lärjungar. Vi ska lära oss av Gud och Abraham. Att vi ska lära oss av Paulus och Filemon. Herre, vi tror, hjälp vår brist på tro. Jag ber om din välsignelse över var och en här. Och Herre, jag tackar dig för att du kommer att visa oss allihopa mer och mer att du belönar dem som litar på dig. Ger dig ära och tackar dig för att du är vår Gud och att vi tillhör ett rike som inte är av denna värld. I Jesu namn. Amen.